Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bookmakers, NT:s podcast om böcker. Vi som sitter här i studion är jag, Margareta Levin Blekastad, och min kollega Kim Nilsson.
Välkomna.
Välkomna. Vi tänkte tipsa om lite nya böcker och lite äldre böcker som vi tycker är bra läsning nu i sommar. Vad har du med dig, Kim?
Jo, men jag har ju med mig en riktig sommarbok här, nämligen den boken då som heter Madicken och Junibackens Pims. För att Astrid Lindgren skrev ju så att säga två samlingsvolymer, eller man ska säga, med Madicken. En som tror jag bara hette Madicken, och sen den andra boken då hette Madicken och Junibackens Pims. Och det är ju då hennes syster Elisabeth som är Junibackens Pims. Men anledningen till att jag faktiskt har valt just den, för jag tror egentligen de flesta tror jag minns händelser som var i den första boken, det här när hon ska flyga från ett tak och sånt här. Men jag har valt just den andra delen för att jag minns själv när min mamma läste den här för mig när jag var liten. Det var på sommaren, och jag minns att det fanns en del grejer i den som de inte heller har filmat. Jag tror det är därför man inte tänker efter, för det är många som nog tänker man har sett serien Madicken eller filmen Madicken. Men de har lämnat en del kapitel ur den här boken som de inte har filmat. Bland annat då så tänker jag på det som händer faktiskt i sista delen. Nämligen, de bor ju i den här lilla stan. Och så finns det ju en herre som man antar är psykiskt sjuk, som de kallar för Lindqvist, som är
just det,
lite obehaglig.
Han kommer ihåg.
Ja. Och då finns det är faktiskt en helt, det är en riktigt obehaglig och samtidigt otroligt sorglig sekvens på slutet. Jag ska inte avslöja exakt vad som händer, men man kan ju säga så här att Madicken och Elisabeth får ju en lilla syster i den här boken. De får i slutet då. Och så är det någon dag när Madicken själv ska vara barnvakt åt Kajsa, och Kajsa som då den nya systern heter, och då råkar de på den här Lindqvist då. Och okay, det är en väldigt, väldigt obehaglig sekvens på ett sätt, men samtidigt också när man liksom tänker efter så är den otroligt tragisk. Och jag kan på sätt och vis förstå att man inte kunde filma den, för att det hade varit svårt att få med alla de nyanserna som man...
Den kanske inte riktigt passar in i resten av Madicken-filmen.
Nej, och den är liksom också, vad ska man säga, det är ju en ganska vuxen sekvens liksom. Jag förstår absolut att Lindgren har ju aldrig haft något problem att tackla svåra ämnen, så jag förstår absolut att hon skrev den, och det är ju också väldigt kärleksfullt skrivet mot den här stackars Lindqvist-människan också. Ja. Så att det är ju, han är ju inte heller, även om han är en otäck person, så framställer ju inte hon honom som en fullständig galning, utan man får sympati för honom också.
Mer udda än galen.
Precis.
Så att, men du, Madicken, det är en riktig sommarbok.
Ja,
är det,
det
känns
jag.
Väldigt somrigt.
Det gör det. Och den här boken har ju också, den börjar ju tror jag, när de första historierna, nu har ju det precis varit då, men det är ju det här när hon går på majelden, så den börjar ju verkligen i sommaren också. Det är ju det här när hon slänger bort sin sandal eller vad det är.
Just det, den scenen.
Och sen en annan grej som jag också tycker är väldigt, för mig är väldigt somrigt, och det kanske tror jag förknippar mycket med filmen, är ju att det finns ju den här sekvensen när hon och hennes, den här kompisen Mia, hon som alltid har löss i håret, de blir ju kompisar i den här boken, och så blir de ju avlusade. Och
just det.
Då minns jag verkligen inte så tydligt just dels när min mamma läste den, men också om man tänker filmen där, när de sitter och blir avlusade, då är det ju sommar, de sitter ute och de liksom... skölj i håret och kammar och sådär. Så det är väldigt, det är också en väldigt, väldigt rörande sekvens det här, när hon tar med sig Mia och hennes syster hem och de blir avlusade.
Visst är det det?
Ja.
Oh ja. Men du, Astrid Lindgrens böcker är ju mycket sommar, i alla fall för mig när jag tänker på det, och jag är även vi på Saltkråkan och så. Det är, man tänker på mycket sommar när man tänker på Astrid Lindgren, tycker jag.
Ja, det tror jag.
Det är nog så. Men vilken är din favorit då, förutom Madicken?
Ja, det är svårt att säga. Alltså hon, det finns just så här sekvenser i alla böcker som jag tycker väldigt mycket om. Men jag har nog alltid gillat Madicken faktiskt som karaktär väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att det var för att det var ju lite där som jag ändå fick mitt samhällsintresse. För jag tycker att det var så intressant det här med att det var väldigt tydligt att de fattiga och rika på den tiden, med familjen Nilsson då som bodde, Abbe, hennes kompis då.
Absolut.
Och att hennes pappa då var ju redaktör på den lokala tidningen där ju. Redaktör Engström.
Blev du lite inspirerad då?
Ja, jag tyckte det var väldigt fint, för han var ju väldigt, han skrev ju väldigt mycket om de fattiga. Han hade ju väldigt sympati för de fattiga, och bland annat då de här grannarna tyckte att han skrev väldigt bra om det. Så att jag tycker det här, och också det här med deras piga Alva, när hon går med på en bal, och så blir hon utfryst för hon är inte fin nog. Alltså, det var ändå där på något sätt man började förstå att men alla människor har ju inte samma förutsättningar. Mm.
Det finns ju ett tydligt klassperspektiv i de böckerna, och det är ju...
Mm. Jag tycker det finns ju många andra böcker också, men jag tänker till exempel som Emil i Lönneberga, det handlar ju mer om bondfamiljen, och så finns det folk i periferin, men här blir det så mycket tydligare i Madicken, just det här med att hon har ju väldigt gott ställt, medan det finns många som hon umgås med som inte har så
som
gott
inte har det. Och det är tydligt gestaltat i de böckerna om Madicken. Nu, jag håller med dig om det, det är speciellt.
Mm.
Annars är det ju mycket, tycker jag, högläsning.
Mm.
Att sitta och läsa högt ur Astrid Lindgrens böcker, det är mycket sommarlov och semester för mig med barn. Det är väldigt trevligt. Så att ta fram en bra bok och läs högt. Det är ett tips i sommar.
Absolut.
Mm. Det är jättemysigt, särskilt när det börjar skymma lite smått på kvällen. Ja. Man kan sitta ute på verandan och läsa högt.
Det känns ju nästan som en Astrid Lindgren bok i sig, men som om liksom man satt i körsbärsperson och drack saft och liksom läser för varandra. Det känns väldigt...
Det är speciellt för sommaren. Väldigt mysigt, tycker jag.
Vad har du tagit med dig för någonting?
Jag har tagit med mig en jättetjock, alldeles ny bok. En riktig tegelsten.
Ja, det såg verkligen tung.
Som jag har blivit alldeles förtjust i. Den heter Naturlära. Och det är konstnären Lars Lerin som har, vad ska jag säga, gått i närstudie med sitt Värmland. Mm. Där han ju har bott en stor del av sitt liv. Han har bott på Lofoten också många år, men nu är han ju tillbaka i Värmland. Och i den här boken skildrar han ett år av mycket värmländsk natur där han går... Det är både de här stora svepande målningarna som han ju är så... oerhört skicklig på att fånga ljus och stämningar och landskap. Mm. Det är disiga vinterdagar, det är fantastiskt vackra björkskogar och ensliga stugor med rökiga skyar och sånt, väldigt vackert. Men det är också just en naturlära.
Mm.
Han skildrar djur, fåglar, insekter, växter väldigt, vad ska jag säga, sakligt och väldigt mån om att skildra det som det är, och samtidigt så tillför han ju någonting väldigt poetiskt och eget. Men det är, han skriver också om sitt intresse för naturalier, alltså samlingar av insekter och växter, och att han brukar gå på biologiska museer när han är ute och reser för att iaktta djur i sådana miljöer, och han skildrar det också i den här boken väldigt fint.
Otroligt vackra bilder.
Ja, just det, det är fantastiska bilder i boken. Men sen skriver han lite också. Han har ju gett ut böcker förut, ett par stycken. Och här är det små poetiska tankar och reflektioner om livet och naturen och om sig själv.
Det är både lite handskrivet och så är det tryckt text.
Ja, det är lite dagbok och det är lite reflektioner. Och sen varvar han in dikter. Ja, framförallt Harry Martinsson, det är Werner Aspenström och så. Som är också som en reflektion av naturen och hur han ser på naturen. Och dessutom tar han in rena faktatexter. Ur Länsstyrelsens skildring av värmländska naturen, beskrivningar. Sådana ganska torra faktatexter. Men som på något sätt blir väldigt fina i det här sammanhanget när man ställer dem mot hans målningar. Så blir det någon sorts poesi i de här knastertorra texterna också.
Ja, vem kan du tro det?
Men det funkar. Och den här blandningen som är väldigt lite säregen och personlig och oerhört vacker. Det är en bok att sitta och njuta av en sommarkväll, verkligen. Och bläddra, läsa lite.
Otroligt vackra bilder ser jag här nu. Så att
och ta fram igen och bläddra i. Och det är som sagt, det är en tjock bok. Det är ingenting man tar med sig i ryggsäcken.
Nej.
Utan det är något man har liggande på bordet eller verandan och tar fram då och då på kvällarna och läser. Jättefin, rekommenderas varmt. Och sen har vi, både du och jag när vi pratade läsning så här års, tänkte på en författare som bor på Rådmansö.
Ja, det gjorde vi. Helt oberoende av varandra hade vi faktiskt valt. Fast tack och lov olika böcker då.
Och det är ju naturligtvis John Ajvide Lindqvist,
ja,
vår egen skräckförfattare.
Mm.
Och du tänkte på honom när du skulle välja bok till det här avsnittet.
Absolut, och det är lite faktiskt det här som att vi har ju pratat mycket om att jag är en sån här kapitelknarkare, eller att jag fixar ju inte det här med att läsa ett kapitel och sluta läsa och sen komma tillbaks. Men för att ändå inte ge sig själv den här lässtressen som jag då brukar ge mig själv, så tycker jag att det är väldigt trevligt att läsa noveller på sommaren. För att då kan man ju läsa en novell och så behöver man ju inte läsa, kan det gå ett par dagar innan man läser nästa, liksom så.
Och noveller är ju väldigt trevligt överhuvudtaget.
Ja,
så
absolut.
Novellen är lite underskattad,
tycker jag. Ja, det tycker jag absolut. Jag menar, det var ju en novellförfattare som vann Nobelpriset nyligen också. Så
och
att
det är ju jättekul.
Mm.
Så att,
Absolut. Men därför har ju då jag då valt Pappersväggar, som John Ajvide Lindqvist. Det var hans första novellsamling. Han har gett ut en till, om jag inte minns helt fel, som är lite olika texter. Den här Låt aldrig de gamla drömmarna dö, kanske den kom ju nyligen. Men Pappersväggar var väl den första, tror jag, novellsamlingen han gav ut.
Och vad är det du har fastnat för i den?
Ja, det är några. Ja, dels för, så tycker jag, då, jag in, när, precis när jag läste Pappersväggar så hade jag läst Hanteringen av odöda. Och det finns ju så att säga en epilog till den, kan man säga, i den här, som heter Sluthanteringen, som är väldigt, väldigt fin.
Och vad handlar Hanteringen av odöda om?
Det handlar ju om att det är väl en varm sommarnatt när odöda människor börjar vakna. Det är lite zombies. Fast
det är en zombieroman.
Ja, fast det är inte riktigt zombies. Men det är den, vad ska man säga?
Nej, men det är döda människor som vaknar.
Precis.
Till liv.
Och vad det ställer till med.
Och det ställer till ganska mycket.
För den boken slutar ju väldigt, väldigt öppet, kan man säga. Den slutar ju egentligen bara. Medan den här sluthanteringen, jag kan ju inte säga att, det är ju inte så att han stänger dörren för all framtid där heller då. Men det finns ändå, man får veta lite hur det har gått för några människor i alla fall. Och så där. Så att
den, ur den boken?
Ja, precis.
Men de andra novellerna då, är det skräcknoveller?
Det är det verkligen. Det är, och faktiskt några sådana här lite mer, jag gillar ju verkligen den här By på höjden, för den är ju helt vansinnig. Det är ju en,
vad handlar den om?
Då är det en man som han bor i något höghus, tror jag, i Hässelby, där också John Ajvide Lindqvist har huserat mycket.
Blackeberg, va?
Blackeberg, ja, precis. Och han liksom börjar se konstiga saker i huset och känner sig iakttagen. Och ja, det händer konstiga och konstigare saker och slutar helt vansinnigt, kan man säga. Men jag tycker det är lite kul, för där, jag tycker även om John Ajvide Lindqvists böcker, de har ju inget problem med att gå över gränser eller vad mycket, men var så här lite mer komiskt hysterisk, om man säger så. Där brukar han ändå kunna vara lite mer, så att säga, återhållsam. Men den här, just för att det är en kort historia, är fullständigt vansinnig. Det är liksom, men den är väldigt, väldigt rolig, fast den är väldigt hemskt också.
Är det
också
otäckt också? Är det skräck?
Ja, men det är det.
Fungerar det som skräck?
Ja, det är det. Det är lite skräckkomedi, skulle jag ändå kunna säga.
Skräckkomedi, ja. Okej. Okay. Annars är ju en av hans styrkor, tycker jag, att han är så fast förankrad i vardagen, samtidigt som
absolut.
Han
jo, men precis.
Släpper på alla spärrar, vad som kan hända i den här vardagen, det är precis vad som helst.
Absolut.
Fast under, han har ju kontroll på det, men just att man befinner sig mitt i en vardag där man känner igen sig, och det är det som blir otäckt, tycker jag. Att det kommer
det
närmare än om man var på ett spökslott någonstans, där man själv aldrig har varit, men här är det ju situationer och platser där man känner igen sig väldigt väl, och så plötsligt så blir allting helt fel.
Ja, men många jättebra noveller, och jag vill framförallt framhålla, det är egentligen inte riktigt heller en novell, men alltså, så att säga, jag höll på att säga titelspåret, men alltså det som boken heter, Pappersväggar, det är ju egentligen en längre form av nästan poesi, dikt, iakttagelse. Den är ju inte riktigt likadan som, det är inte riktigt en historia på det sättet, kan man säga, men den tycker jag nog är faktiskt av alla hans böcker och allt jag har läst, jag tycker det är väldigt bra, men jag tror aldrig han har skrivit så vackert som i Pappersväggar. För mig var den en sån här som fullständig, vad ska man säga?
Men det är en liten novell det också.
Ja, det är en liten novell, men den är ganska kort. Det är nog den absolut kortaste i hela boken, tror jag. Den är inte lång, och att den är mer liksom som, det kanske är det närmaste han kommer till att ha skrivit liksom, det är fel att säga dikt, för den är kanske lite för lång, men den är mer som en.
Men finns det en handling?
Ja, på sätt och vis. Det handlar ju om att han sitter då i en, tror jag, om det är en kartong. Det är det som är pappersväggarna, och vad han liksom tänker sig händer utan och innanför. Och sen är det inte så mycket mer, men det är så otroligt vackert, tycker jag, skrivet. Så att det är något av det finaste rent stilistiskt han har skrivit, tycker jag. Så att den, stor rekommendation att läsa.
Ja, Pappersväggar alltså.
Pappersväggar,
Och jag tog med mig en roman av John Ajvide Lindqvist som kom för några år sedan nu, och den heter Människohamn. Och utspelar sig i Roslagen, ett fiktivt Roslagen får man säga. Men det är lätt att föreställa sig att man befinner sig någonstans Rävsnäs, Tjockö, öarna där utanför. Och det börjar då med att ett par, en vinterdag, ger sig iväg, de är där ute någonstans, jag kan tänka mig Rådmansökusten, och så ger de sig iväg på en utflykt med sin sexåriga dotter till Gåvastens fyr. Och där försvinner hon.
Mm.
Mm. Och det är ju jätteotäckt, mm, naturligtvis. Det är väl det värsta man kan tänka sig nästan, mm, som förälder.
Mm.
Att ens barn försvinner. Mm. Och hon är spårlöst borta. De hittar henne inte, de hittar inga spår efter, mm, henne. Och det här leder ju till en katastrof för hela familjen. De går ju under, mm, nästan. Båda två, deras liv som de har sett det är ju slut. Och de skiljs så småningom, och Anders, pappan, går ner sig ganska rejält. Han, mm, dricker för mycket och han tappar greppet om hela, mm, sitt liv. Men sen kommer han tillbaka dit ut till kusten och återvänder, och han letar efter sin dotter.
Mm.
Och på vägen händer det en massa konstiga saker som är en komplex historia, komplicerad. Mm. Han väver samman olika tidslager och olika människor, mm, olika händelser, och det är några fantastiska scener. Bland annat har han tagit in två stycken spöken som, mm, kör flakmoped och enbart talar i Smiths citat.
Just det. Mm.
Och det är ju alldeles underbart, mm, en liten pärla i boken. Och de är dessutom riktigt ruggiga, de här spökena.
Jag tänkte precis säga, det låter när man bara hör det sådär som att det är ganska roligt, men jag måste säga att det här är, tycker jag då, Ajvind Lindqvist absolut mest obehagliga bok. Alltså då har han ju liksom skrivit obehagliga scener, men det har varit på ett annat sätt. Den här är verkligen en sån här man kan få riktiga rysningar av på det sättet. En riktig rysare, kan man säga.
Ja, den här är riktigt otäck. De här spökena är riktigt otäcka.
Ja, verkligen.
De med flakmoppen, ja, de är inte att leka med. Mm. Verkligen inte. Och sen finns det lite trolleri,
mm,
också med en tråd som har funnits med John Ajvind Lindqvists eget liv. Så, mm, han väver ihop många olika saker i den här historien, och den är väl berättad. Och som sagt, en riktig rysare, just för att det kommer så nära ens egna rädslor.
Ja,
vad man själv är, mm, mest rädd för. Mm. Och det gör han väldigt skickligt. Så att det är en bok, ja, som man kan bli riktigt rädd av. Jag är inte lätt skrämd när det gäller varken skräckfilmer, mm, eller skräckböcker. Men den här, mm, gick rakt in i hjärtat på mig och magen. Jag tyckte det var bitvis oerhört otäckt. Och som sagt, väldigt välskrivet. Det, mm, är min favorit bland hans böcker.
Mm.
Och i höst kommer han ju med en ny.
Just det. Mm.
Som jag tror ska heta Himmelstrand.
Mm.
Där han använder låttexter av Peter Himmelstrand, tror jag.
Okay.
Som skrev många schlagertexter.
Mm.
Och där tror jag att det utspelar sig på en campingplats. Mm. Till att börja med.
Mm.
Där folk vaknar och hela världen som de trodde fanns där Mikolasi, den är borta.
Mm.
Jag tror att det är så. Mm. Men vi får återkomma till den i hösten.
Vi får återkomma, absolut.
Jag är, ja, väldigt förtjust i,
mm, ja, det ska bli. Nu känns det som att, för den här senaste boken, förutom den här låter gamla, det var väl Lilla stjärna. Det känns som att det var ganska, ja, länge sedan den kom nu.
Det är ett tag sedan.
Ja.
Sen har han ju gjort teaterpjäser.
Just det. Mm.
Och jobbar med filmmanus.
Mm. Men det blir härligt att han är tillbaks.
Jag är lite förkyld, du får be om, ja, ursäkt för det.
Så
har du
det,
någon, men fler som du vill tipsa om?
Nej, inte direkt så där, utan jag la ner min själ i Madicken och,
ja, men det är bra, Kim.
Pappersväggar.
Jag har med mig en favorit till. Mm. En alldeles färsk bok också av, mm, en annan favoritförfattare, amerikanska Siri Hustvedt. Hon har kommit med en bok som heter The Blazing World. Kommer på svenska höst som Den brinnande världen.
Mm.
Som jag är väldigt fascinerad av. Det handlar om en konstnär, amerikansk konstnär som heter Harriet Burden. Mm. Kallas för Harry. Och hon har under många år varit gift med en berömd gallerist i New York. Mm. Och levt lite grann i skuggan av honom. Som konstnär har hon aldrig riktigt fått något erkännande.
Nej.
Och hon är väldigt bitter över det.
Mm.
Och när han dör så bestämmer hon sig för att nu ska hon satsa på sin konst. Men hon tycker att hon har fått stå i skuggan för att hon är kvinna.
Mm.
Och kommer på att hon ska göra ett experiment. Hon ska be 3 manliga konstnärer att ställa ut hennes verk, mm, under sina namn.
Mm.
För att se om det blir någon skillnad på mottagandet.
Mm.
Och det blir det naturligtvis. Mm. Hon börjar med en ung kille som får visa hennes verk. Och det blir hyllat och höjt, mm, i skyarna. Och sen fortsätter hon med ytterligare en konstnär och en, mm, till, men det går inte riktigt som hon har tänkt ändå.
Nej.
Det går lite snett. Och boken, när boken börjar, hon har själv gått bort.
Mm.
Så att det är en återberättelse av hennes liv och hur det kunde bli så här och gå så snett som det gör, berättad av en rad olika röster. Dels är det hennes egna anteckningar och sen är det hennes dotter, de här konstnärerna som har jobbat med, bekanta, barn, kritiker som har skrivit om hennes verk, som alla får säga någonting om Harriet. Och det handlar oerhört mycket om identitet. Hur vi ser på oss själva och på andra och hur vi kan klä oss i andra kostymer. Och det är ingen slump att hon har två namn, både Harriet och Harry.
Nej,
hon är både
precis.
Man och kvinna.
Ja.
Och de här konstnärerna som hon lånar ut sina verk till och som visar, de har också väldigt speciella identiteter. Så att det är en väldig lek med just det här med identitet och konst. Och hur man ser på saker och ting. Så att,
jag är ju också ett stort fan av Siri, så att den ska bli spännande att läsa. Jag tänkte, nu är ju hon ändå, så att säga, hon är ju verkligen gjort sig ett eget namn och liknande. Men jag tänker, hon lever ju också med en väldigt välkänd
Paul Auster.
Paul Auster. Jag tänkte, finns det någonting kanske i det där? Att,
man kan ju fundera på det. Man kan ju fundera på det om jag menar, Paul Auster slog ju igenom och blev en väldigt erkänd och berömd författare långt innan Siri Hastvedt själv fick det stora erkännandet som hon har idag. Så att man kan ju fundera på det, om det finns någonting av detta i med, att det finns en sån erfarenhet av att kämpa för att synas och inte riktigt lyckas, och sen har man skruvat, kanske hon har skruvat åt det här några varv extra, för att det är Harriet Burden här är en väldigt, väldigt speciell kvinna. Men det är läsvärt och intressant. Spännande. Det är ingen lättläst bok, men väldigt intressant.
Så är det. Den ska jag ta med i sommar, ser jag.
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Ta med den till någon trevlig. Brukar du läsa på stranden och sådär?
Ja, inte så mycket. Jag brukar faktiskt oftast läsa liksom på resande fot, så att säga. Man sitter på tåg eller flyg eller så där. Då tycker jag det är skönt att liksom försvinna i en bok. Eller säger jag, men idag ska jag läsa då. Och så sätter jag mig bara någonstans och läser hela dagen.
Det gör du.
Ja.
Jag sitter väldigt gärna i skuggan på... Gärna nära vatten, fast i skuggan och läser.
Ja, men det håller jag med om. Det är någonting med att läsa nära vatten som funkar väldigt, väldigt bra.
Kan man titta upp och titta på vattnet lite grann och fåglar som kommer in och lyssna på ljudet av vatten. Och så läser man lite och så tittar man upp lite igen. Och så det är väldigt behagligt. Rogivande att sitta där och läsa.
Absolut.
Det är mina bästa läsplatser faktiskt att sitta. Men helst i skuggan, annars blir det för varmt.
Ja, det är inte roligt att sitta och läsa. Det blir så ljust också på sidan. Alltså att om man tar sol, och det känns lite så hysteriskt att sitta med solglasögon om man läser en bok. Så att det...
Ja, men det är vad vi har med oss idag. Men vi återkommer en gång till.
Vi återkommer en gång till innan sommaren.
Och då har vi mer sommartips med oss.
Ja, absolut. Riktigt bra.
Så tack för den här gången och lyssna på oss nästa gång också.
Ja, tack.
Hej, hej.
Hej, hej.